الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلوات ربنا وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Vi ska idag, inshallah ta'ala, tala lite grann om kunskap. Och jag har inte haft så mycket tid på mig att förbereda den här lektionen. Men inshallah ta'ala, det är khair. Och vi tänkte börja lektionen med att höra vad ni har att säga. Vi har många gånger talat om kunskap, dygden av kunskap. Hur bra det är att studera islamisk kunskap, att lära sig om sin religion. Kan någon av er nämna någon koranvers som tyder på dygden av att söka kunskap? Eller dygden av att ha uppnått kunskap, att blivit lärd? En koranvers. Ja? Vakul rabbi zidni ilmen. Vilken sura? Sura Taha. Och på vilket sätt tyder den på att kunskap är bra?
Det är det enda som Allah Azzurin har beordrat profeten alaihi wasallam med att vi har mer av.
Ja, ahsant. Som Ibn Hajar och andra ulama nämner. Det enda som Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat profeten Muhammad sallam att söka mer av. Han sa inte qul rabbi zidni malen, pengar eller auladen eller azwajan. Utan han sa وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Se herre, öka mig i kunskap. Taib, någon annan vers? Det finns i surat Taha. Om jag inte har fel så är det runt vers 100. Allah har Taib, det där var på svenska. Det är endast de som fruktar Gud. Det är endast som lärda som fruktar Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att det är endast de lärda som verkligen fruktar Allah av hans slavar. Och den här versen är klar och tydlig på att Allah subhanahu wa ta'ala begränsar här Guds fruktan till de lärda. Någon mer vers? Kan de likställas? Den som vet och den som inte vet. Ja. Och självklart svaret är att de kan inte likställas. Alla började med kunskap, företal och handling. Han beordrar det här att man ska lära sig. Det finns en vers som är jättekänd. Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Att Allah höjer de av er i grad som har kunskap och iman. Yarfa Allahu alladhina amanu minkum. Alla höjer de troende bland er i grader och de som har fått kunskap. Så Allah nämner här att människan höjs i status med två saker. Med iman och med kunskap. Ja. Någon hadith som tyder på dygden av kunskap? Kan ni det? De på internet får gärna också delta. Någon hadith?
Det är ju på sätt så öka min kunskap med nyttig kunskap, nyttig kunskap.
Den duan. Dua, eller? Nej, profeten sa som brukade säga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa la yabi li nyttig kunskap. Naam. Den där hadithen stämmer nog inte på Paltalk. Utan det, vi kommer nämna den där. Det är ett uttalande från Imam Ahmed. Att man ska söka kunskap från vaggan till graven. Min al-Mahdi ila al-Lahdi. Det är ett uttal från Imam Ahmed och det är inte en hadith. Ja. Känd hadith. Ja. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Hadith Muawiyah. Hadith Muawiyah, Bukhari Muslim. Att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Ja. Hadithen om att den som ger sig ut på en väg där han söker kunskap kommer Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta vägen till paradiset för. Så personer som söker kunskap kommer att gå till paradiset lättare. Nej, änglarna täcker de som sitter och söker kunskap, ja. Och vad gör de för den som går och söker kunskap? De breder ut sina vingar. Ja. Och vad är överlägsenheten som den lärde har över den vanliga muslimen? Ja? Om det jämför någonting på himlen.
Som månen, men jämför med resten av stjärnorna.
Vadå månen? Månen kan vara liten, kan vara stor.
Alltså den lyser.
Ja, vadå den lyser?
Han liten säger bara som månen.
Så ny måne eller full måne eller halv måne?
Ja, full måne.
Ja, full måne. Ahsan. Det är skillnad. Som överlägsenheten av full månen över de vanliga stjärnorna. Och någonting med arv. Kashif.
Ja.
Att ulema, de lärde, är profeternas arvtagare. Är det någon som ber om förlåtelse för den lärde? Ja, han sa att överlägsenheten som den lärde har över den okunniga är som överlägsenheten som jag har över er, över den lägsta av er. Så utan tvekan har personen en mycket hög status. Taib, är det någon som ber om förlåtelse för den lärde? Så nya ansikten. Vem ber om förlåtelse för den lärde? Samma hadith. Hadith Abu Darda.
De
svarade
från
Paltalk. Ja, från Paltalk, ja.
Hassan, han svarade. Fiskarna i havet.
Fiskarna i havet och myrorna. Och allt mellan himmel och jord. Ja. Barakallahu fikum. Det var några hadith som tyder på dygden av att söka kunskap. Och alla de här haditherna som Ibn Hajar nämner, eller andra ulema också. Alla hadither som uppmanar människan till att söka kunskap och studera och dygden av de lärda handlar om religiös kunskap, om religion. Religionskunskap alltså. Kunskap om islam, kitab och sunna. Och uttalande från self. Det är det som är kunskap. Och sen självklart det vad som hjälper en att uppnå den här kunskapen som arabiska. Så vad som menas med de här haditherna är inte matematik eller historia och så vidare. Det kan verka självklart, men det var en man, han sa han skickade sina barn från muslimsland till ett kafirland, hans flickor, för att studera själva. Och den här mannen påstår sig vara lärd och säger att profeten sa som han säger, talib al-ilm faridatun ala kulli muslim, att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Har han rätt eller fel i det här?
Mycket fel.
Mycket fel. För hadithen gäller religiös kunskap. Och det är inte tillåtet att skicka iväg sina döttrar utan mahram till ett kafirland och studera på beblandade universitet för att studera den här kunskapen som inte ens är obligatorisk att lära sig. Så vad som menas är religiös kunskap som de lärda säger. Vi tänkte börja med att tala om några saker som kan hindra människan från att uppnå kunskap. Hinder i vägen. Vi märker att det finns folk, det finns många som studerar. Om ni kollar på de islamiska universiteten, ni kollar på de läger som finns där man studerar, så finner ni att studenterna är tusentals. Men i slutändan, hur många blir ulema och hur många blir du'at, som verkligen kallar till Allah subhanahu wa ta'ala, som tar nytta av den här kunskapen? Hur många är de? De är väldigt få. Väldigt få. Jag vet inte ens om man kan säga 1%. De är väldigt få alltså. Så vad är då nyckeln till framgång? Och vad är det för hinder som finns i vägen för att nå den här framgången? Och vi finner också att folk som kommer på lektioner och föreläsningar i Sverige kanske kommer på jättemånga föreläsningar, men efter ett år eller någonting så finner man att personen inte kan så mycket. Han, mashallah, han vet vad som är rätt och fel. Han vet att det här är bidda, det är haram, det är halal. Men om du frågar efter bevis, varför, vad finns hadithen, vad baserar du det här på, vem säger så, eller man, så finner du att han kanske inte kan så mycket. Så vi tänkte prata lite grann om hur man verkligen kan uppnå kunskap. Och Allah alam hur mycket vi hinner prata om idag, men khair inshallah, vi går igenom lite grann i alla fall. Det första personen som söker kunskap måste göra är att han måste korrigera sin avsikt, sina intentioner. Han måste vara uppriktig i hans kunskapssökande. Allt han gör måste vara för Allahs skull. Och det här gäller allt som muslimer gör generellt. Allt vi gör ska vara för Allahs skull. Och ett bevis på det är hadithen som ni alla känner till, innamal a'malu binniyat, att ens gärningar baseras på ens avsikter. Så att ha en korrekt avsikt är jätteviktigt. Och att ha en felaktig avsikt är en jättestor synd. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith som berättas av Abu Huraira: den som söker kunskap där man närmar sig Allahs välbehag och söker den bara för att få någonting världsligt, kommer inte att få känna lukten av paradiset på domedagen. Och den här hadithen finns i Ahmed, Abu Dawud, och är hassan eller autentisk enligt många av de lärda. Så här finner vi en varning att personen inte kommer få känna lukten av paradiset om han söker kunskap, alltså islamisk kunskap, för världsliga avsikter. Varför blir det haram att söka kunskap för världsliga avsikter? Nej, man gör det inte för Allahs skull. Om jag söker till exempel matematikkunskaper av världsliga skäl, är det halal eller haram? Halal. Jag söker det för att jag ska få massa pengar, ett jobb. Tar vi skillnaden på det och islamisk kunskap? Nej. Det var det jag ville komma till. Att det är dyrkan. Det är ibadah. Att söka kunskap är dyrkan. Till skillnad från matematik och historia. Och så. Okay. Det kan bli dyrkan. Om du studerar till läkare för att gynna muslimer, så får du inshallah ta'ala också belöning för det. Men vad gäller islamisk kunskap så är det dyrkan att söka. Och vi tänkte nämna några fina uttalanden från Salaf. Al-Hassan Al-Basri rahimahullah brukade säga: den som söker kunskap och har som mål att få belöning i nästa liv kommer att få det. Och den som söker kunskap av världsliga anledningar får ingenting annat än det. Alltså han kanske uppnår de här världsliga anledningarna och han kanske inte uppnår dem. Men i slutändan så är det bara det han får. Sahnun, en av de lärda i Malikis madhab, han sa att Ibn al-Qasim brukade sällan låta bli att säga dessa ord till oss när han träffade oss. Han sa: ittaqullah فإن قليل من هذا الأمر يعني العلم ما تقوى الله كثير وكثيره مع غير التقوى قليل. Han brukade säga frukta Allah. För sannoliken så är lite kunskap tillsammans med Guds fruktan mycket kunskap. Och mycket kunskap utan Guds fruktan är lite kunskap. Mycket fint uttalande. Ja, han sa frukta Allah. För Guds fruktan tillsammans med lite kunskap är mycket kunskap. Och mycket kunskap eller information utan Guds fruktan är lite kunskap. Och det här också ett mycket fint uttalande från Dhannun al-Masri, en av de lärda, och det här nämner Dhahabi i hans bok Sir. Och de här orden som ulema säger borde man skriva med guld, med guldbläck. Han sa att de lärda brukade rådge varandra med tre saker. Och de brukade skriva de här sakerna till varandra. De sa: "Man ahsana sariratahu ahsana Allahu alaniyatahu." Att den som korrigerar sitt inre, eller om en person korrigerar sitt inre, kommer Allah att korrigera hans yttre. "Wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allah aslaha Allahu ma baynahu wa bayna an-nas." Och den som korrigerar vad som är mellan honom och Allah, Allah kommer att korrigera vad som är mellan honom och människor. "وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ." Och den som tar mycket vara på hans kommande liv, alltså han förbereder sig för sitt kommande liv, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att korrigera hans världsliga liv. Det här är mycket fin sak som vi också kan ha i åtanke. Att om du har ett gott inre kommer det att leda till ett gott yttre. Om du har en bra relation med Allah, uppriktighet och du dyrkar honom, så kommer det att leda till att du har en bra relation med folk. Om du strävar efter nästa liv och förbereder dig för nästa liv, så kommer Allah att underlätta och han kommer att korrigera ditt världsliga liv. Ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, han sa: "Awwalul ilm an-niyya." Det första man ska ha när man söker kunskap, det är avsikt. "Thumma al-istima'." Sen att man lyssnar. "Thumma al-fahm." Sen förståelse. "Thumma al-hifz." Sen att du memorerar. "Thumma al-amalu." "Thumma an-nashr." Sen att du agerar och sen att du sprider. Hur många saker han sa. Det första är nia. Att du lyssnar. Alltså du lyssnar till vem? De lärda. Sen förståelse. Sen memorerar du. Sen agerar du. Och sen sprider du den här kunskapen. Och Ibn Mubarak, han sa också ett annat fint uttalande: "Ma min shay'in afdalu min talab al-ilm lillahi. Wa ma min shay'in abghadu ila Allahi min talab al-ilm li ghayri Allah." Att det finns ingenting som är bättre än att söka kunskap för Allahs skull. Och det finns ingenting som är mer förhatligt hos Allah än att söka kunskap för någonting annat än hans skull. Och att ha en korrekt avsikt, som ulema nämner, visar sig också i personens framgång, kan man säga. Personens framgång är baserad på hans goda avsikter. Och det ger goda frukter. Och det här gäller allting. Om du är uppriktig i din da'wa, så kommer det att lämna goda frukter efter sig. Och om du är uppriktig i ditt kunskapssökande, så kommer det att lämna goda frukter efter sig. Som det berättas från Ibrahim Taymi, en känd man från Salaf, han sa: "Man talab al-ilma lillahi a'ta'ahu Allahu ma yakfi." Att den som söker kunskap för Allahs skull kommer att få tillräckligt. Så det viktigaste när man söker kunskap, det är uppriktighet. För man kan finna folk som, och vi har sett dem i muslimska länder som memorerar. De får 100% på proven. Men de sover när det är salat al-fajr. Och du väcker dem, de går inte och gör salat. Kan hela Koranen utan till. Är den person som har fått framgång? Kommer han att kunna gynna andra människor? Nej. Vi finner folk som har blivit utsparkade från skolan för att de hade för mycket frånvaro. Men, mashallah, de gör mycket dawa, översätter mycket böcker och så vidare. Så, Allah i alla fall, det har inte med betyg att göra. Betyg kan tyda på att personen har varit bra, men i slutändan så är det inte det som är viktigast, kanske. Utan personen måste ha bra karaktär, måste ha gudsfruktan. Och självklart så måste han också ha kunskap och uppriktighet. Och personen måste då också sträva i att försöka rena sin avsikt och tänka, vad är det jag vill uppnå med den här kunskapen som jag söker? Vad är det som jag vill uppnå? Vilka mål ska man ha när man söker kunskap? Att avlägsna, kan man säga. Okunnighet från sig själv och från andra. Att inte längre vara okunnig och att försöka sprida den här kunskapen till andra. Det är en avsikt som man ska ha. Att försöka närma sig Allah subhanahu wa ta'ala med den här kunskapen. Det finns avsikter som man absolut inte ska ha när man söker kunskap. Som till exempel att söka status eller rikedom med sin kunskap. Och det är någonting som man kan uppnå. För de mest respekterade människorna i den muslimska världen, det är ulema. Och om de vill, de har mycket att säga till dem. De kan få mycket pengar. De kan få mycket status om de vill. Förstår ni? Och det var från Salaf, de nämnde att folk som var slavar blev folk som satt och lärde ut till kungar. Eller kungen, eller de här ledarna gick och sökte kunskap hos dem. Så man kan nå mycket höga nivåer. Och ni känner till mannen som var slav. Och till slut, på grund av hans kunskap, att han kunde Koranen, så satte sahaba honom som amir över Mekka. Mycket hög status uppnår man med den här kunskapen. Så en mycket farlig sak är att personen söker status eller rikedom med sin kunskap. Eller att folk ska prisa honom och nämna honom med gott. Abu Huraira berättar att profeten alaihissalam nämner vad som kommer hända på domedagen. Och han säger att de första av människor som kommer att dömas på domedagen är en man som sökte kunskap och lärde ut den och läste Koranen. Allah kommer att hämta honom och kommer att få honom att erkänna alla välsignelser han har fått. Och han kommer att erkänna att han har fått de här välsignelserna. Och så kommer Allah att fråga honom, vad har du gjort med allt detta? Och då kommer mannen att säga, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtahu. Jag lärde mig kunskap och jag lärde ut den. Och jag läste Koranen för din skull. Och då kommer Allah att säga, kadhabta. Du ljuger. Du lärde dig kunskap för att man ska säga att du är lärd. Och du reciterade Koranen för att man ska säga att du är en qari, en recitatör. Och det har sagts, faqad qil. Och sen beordrar Allah att man släpar den här personen på hans ansikte och kastar honom i elden. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Så det är mycket farligt att söka kunskap för att man ska se att den här personen läser Koranen fint eller han är kunnig och så vidare. Men en fråga, om du söker kunskap för Allahs skull, för att lära ut den här kunskapen till folk, för att själv förstå det på religionen, och sen så talar folk gott om dig, faller in under den här hadithen? Nej, det faller inte under hadithen. Som du har nämnts i en annan hadith, att det är Bushr al-Mu'min al-Ajila, den troendes påskyndade belöning, kan man säga. Att folk talar gott om honom bakom hans rygg. Och det har också nämnts en hadith som finns i Ahmed och andra. Mycket fin hadith där profeten sa, som gjorde en liknelse. Och han sa, en muslims strävande efter status och pengar är lika skadligt för hans religion som om man skulle släppa två hungriga vargar mot en flock med får. Ja. Om du släpper två hungriga vargar mot en flock med får, vad kommer de att göra? Ja. Det är en massaker, eller hur? De kommer splittra fårflocken och de kommer att bita massa och döda massa och så vidare. Det är lika skalet för muslimen att söka status och rikedom. En av salaf, Bishr ibn al-Harith, han sa mattaqallahu man ahabba shuhra. Den som tycker om att vara känd har inte fruktat Allah. Och Imam Ahmed sa ett fint uttalande. Han sa, jag önskar att jag vore någon som bodde i de här typ gömda husen i Mekka. De husen som inte, det finns någon bakkvarter någonstans. Att jag bodde där och att ingen kände till mig. Waqad ibtulitu bi shuhra. Men jag har prövats med kändiskap. Jag har prövats med kändiskap. Ibtulitu bi shuhra. Och en man från Salaf, Hamad, han sa, jag gick med Ayub Sikhtiyani, en annan stor man från Tabi'in. Och han blev förvånad över hur Ayub skiftade iväg jättesnabbt. För han flydde från folk. Och han sa, jag vill inte att hon ska säga, där är Ayub. Han var rädd för att det här kändisskapet. Och Imam Ahmed pratade en gång till hans student. Och hans student nämnde för honom att folk prisade honom. Och då så sa han till hans student, ja Abu Bakr, om en man känner till sig själv så spelar det ingen roll vad folk säger om honom. Ja? Att vi vet själva hur mycket brister vi har. Och då spelar det ingen roll vad folk säger om det. Eller hur? Och det har nämnts i från Abu Bakr radiyallahu anhu att i en hadith att om någon prisar dig så skulle du säga Allahumma la tu'akhidhni bima yaquluna waj'alni khayra mimma yadhunnuna waghfir li bima la ya'lamuna. Allahumma håll mig inte till svars för vad de säger och gör mig bättre än vad de tror att jag är och förlåt mig för det som de inte vet. Vilken fin dua som Abu Bakr brukade säga. Så vad ska då inte vi säga? Allah måste han.
Om en man känner sig själv.
Det spelar ingen roll vad folk säger. Det spelar ingen roll vad folk säger om man känner sig själv. En annan viktig sak när man söker kunskap är att man agerar med den här kunskapen. Ja? Att man agerar med kunskapen. Personen kommer på domedagen att stå inför Allah. Och han kommer att frågas fem frågor. Och de är, han kommer frågas om hans ålder, hur han levde. Hur han spenderade sitt liv. Och han kommer frågas om hans kunskap. Hur han agerade med sin kunskap. Och han kommer frågas om hans pengar. Var han fick dem ifrån. Och hur han spenderade dem. Och han kommer att frågas om hans hälsa. Eller hans kropp. Hur han tog hand om det. Så det är mycket viktigt. Att personen agerar på sin kunskap. Och de säger att kunskap är ett medel för att kunna agera. För att kunna agera. Eller hur? Och de säger att kunskapen är som ett träd. Och gärningar är dess frukter. Det finns ingen nytta av trädet. Om det inte bär frukter. Och samma sak är det med kunskap. Så det är mycket viktigt att personen agerar på det han kan. Och Ali radiallahu anhu brukade säga. Hatafa al-ilmu bil-amal. Fa'in ajabahu wa illa artahal. Att kunskapen kallar efter gärningar. Att du agerar på den. Om du inte besvarar det här kallet så försvinner den. Mm. Och det här nämner också ulema att om du vill bevara och komma ihåg kunskapen ska du agera på den. Det är jätteviktigt. Till exempel, de säger, om du lär dig de här vikre som man säger på morgonen och på kvällen. Du kan memorera allihopa på 1-2 timmar. Okej? Okay? Men så kommer du aldrig praktisera dem. Vad händer efter en månad? Ja? Du har glömt bort dem. Men om du säger dem varje morgon och varje kväll, vad händer? De kommer sitta som sten. Så det är jätteviktigt att man praktiserar kunskapen. Och det brukade Salaf också säga. Att vi brukade kunna nästa'inu ala hifd al-hadith bil amal. Att vi brukade ta hjälp i att memorera hadither genom att agera på dem. Och Imam Ahmed brukade säga också att agera på hadithen, om det så är en gång, så kommer du vara från dess folk. Alltså om du läser en hadith om att be salat al-duha när solen vid 9-10 på morgonen. Du läser hadithen, du memorerar den. Så gör salat al-duha åtminstone en gång i livet. Så kommer du vara från folket som har praktiserat den här hadithen. Så det är mycket viktigt att man inte bara lär sig och inte praktiserar kunskapen. För kunskapen är ett bevis för dig eller emot dig. Som det har sagts i hadithen. Att Koranen är ett bevis för dig eller emot dig. Sen, en viktig sak för att uppnå kunskap är att man går för att söka kunskapen. Du ger dig ut för att söka kunskapen. Du kommer till föreläsningar. Innamal ilmu bita'allum. Som det sades i hadithen. Att om man vill ha kunskap ska man lära sig kunskapen. Du måste lära dig för att uppnå kunskapen. Man kan inte bara sitta hemma och tro att Allah kommer att inspirera en med kunskap. Eller att du drömmer och sen du vaknar och du är kunnig. Det funkar inte så. Utan man måste kämpa för att få kunskapen. Innamal ilmu bita'allum. Och som vi hörde i hadithen. Men salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilmun. Den som går en väg och söker kunskap där i. Kommer att få vägen till paradiset underlättat för sig. Så måste gå en väg för att söka kunskap. Och ulama brukade säga. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Man går till kunskapen och kunskapen kommer inte. Alltså du går till kunskapen och den kommer inte till dig. Men idag det verkar lite tvärtom. Alltså. Man måste nästan gå till folk för att prata om islam. Utan det ska vara tvärtom. Folk ska komma till kunskap. Och man ska inte vara lat och säga att det är långt och så vidare. Kolla bara på sahaba. En sahabi reste var 40 dagar från Medina till Egypten för en hadith. En hadith. Han hörde hadithen. Gick av djuret, hörde hadithen, sattes på djuret och red tillbaka. Ja. En månad eller 40 dagar. Så vi ska inte vara lata. Och om du läser om Salaf också. Subhanallah, de gick ibland. De hade en åsna eller en häst. Eller de gick Medina, Mekka. Mekka, Irak, Sham, Palestina, Egypten, Bagdad. Fram och tillbaka. Vissa höll på oss där i 20 år. Så, och ni vet att gå till mellan Mekka och Medina. Vet du vad det innebär? Det är 40 graders värme. Ja? Det är ingen aircondition och det är ingen mat, vad säger man, restauranger på vägen. Det var tufft alltså. Och idag så klagar vi. Och det är en annan sak som man måste ta vara på också. Om man inte kan komma på föreläsningarna. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss många saker i den här tiden som vi kan ta nytta av. Mashallah, nu Paltalk.
Vi har, hur många?
Mashallah, 41 personer. Sitter och lyssnar, lika många som härnäst. Är hemma och lyssnar. Mashallah, man får också belöning för det. Så, speciellt kvinnor som inte kan komma hit. Eller har, det är bättre för dem att vara hemma. Det är också bra för dem. Och om man inte kan lyssna på det så kan man ladda ner lektionen. Man kan läsa böcker och så vidare. Idag har Allah subhanahu wa ta'ala underlättat kunskapen så otroligt mycket. Vi träffade shuyukh i Medina, de sa när vi var små. Vi fick gå och leta efter böcker. Det var jättesvårt att hitta en bok som handlade om ett speciellt ämne. Det var sällsynt att folk hade mycket böcker. Men idag, mashallah, du ser någon som har studerat Medina ett år, han har 10 bokhyllor. Mer än ulema hade för 50 år sedan. Så det är mycket lätt, menar jag. Det är många böcker som trycks och de är lätta att få tag på, de är billiga. Mashallah, lektioner. Du kan, som han alla, vad är det finns på vissa hemsidor 5000 lektioner med Ibn Uthaymin. Det är så lätt att söka kunskap, men ändå så finner vi att folk är så okunniga. Eller hur? Folk är så okunniga, och därför säger ulema att man måste lära sig den här tiden och kalla folk till islam och så vidare. Men folk är lata, och folk har, som ulema säger, de har liksom anfallits av det psykologiska kriget. TV, serier, såpoperor, TV-spel, musik. De är så distraherade. De lever i någon slags raffla, någon slags rus. Man måste väcka upp de här människorna. Så Allah al-Mustan. Som vi sa förr i tiden, det kunde ta så lång tid att gå för en hadith. Men ändå, Bukhari kunde 300 000 hadither ungefär. Imam Ahmed nästan 1 miljon hadither. Och så vidare. Och de hade inte de här förutsättningarna som vi har. Så vi har inga ursäkter, utan vi har det så lätt. Som Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för oss att också ta del av den här kunskapen och söka den. En annan nytta. Man ska inte heller säga att okej, jag ska inte komma på föreläsningen, jag ska stanna hemma och lyssna. Eller jag kan ladda ner den sen. Då missar man någonting. Du missar det som har nämnts i hadithen. Att ett folk samlas inte i ett av Allahs hus och reciterar eller studerar kunskap och gör dhikr och Koranen, förutom att Allah kommer sända ner as-sakina, det här lugn och frid över dem. Änglarna kommer omfamna dem, och Allah kommer att nämna dem bland de som är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns en annan hadith som också tyder på att de blir förlåtna. Det kom en gång folk som satte sig i en sittning av kunskap, och änglarna berättade för Allah subhanahu wa ta'ala, och han vet vad som händer. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala att jag förlåter de här människorna, för de kommer söka kunskap. Och då så sa änglarna, men det finns en man bland dem, han kom inte för det här skälet, typ han följde med de andra bara. Och då så sa Allah att han förlät honom också ändå, bara för att han var i det här goda sällskapet. Så man ska inte förbjuda sig den här goda belöningen, utan man måste ta vara på det här. Och det säger Allah, om det bara skulle vara det här, den här nyttan man får av att gå på lektionerna, så kom på lektionen. Även om du inte får någon kunskap, du kanske kan allt som sägs, men du får ändå det här sakina, förlåtelse, och Allah subhanahu wa ta'ala nämner dig. Men han får ju kunskap på köpet, så det är väldigt viktigt att man kommer. Och sen när man är hemma, och det här vet man ju själv liksom, jag sitter och lyssnar på en lektion hemma eller någonting, te där, en macka där, barn som skriker där, man vet, det är massa saker som distraherar, eller hur? Men om du kommer på lektionen, så sitter du och lyssnar. Du gör ingenting annat. Stänger av mobilen. Det är koncentration, eller? Till skillnad från hemma. Det är lätt att man lyssnar på halva lektionen, sen andra halvan så händer någonting och man slutar lyssna. Man ska heller inte försöka att ha för mycket saker att göra. Alltså, man kollar när i föreläsningar. När ska jag söka kunskap? När ska man memorera Koranen? De här tiderna ska jag inte göra någonting annat. Man särskiljer vissa tidpunkter på dygnet. Man vet, tisdag den dagen, den tiden, söndag den tiden och så vidare. Jag ska inte göra någonting annat den tiden. Eller hur? Om någon säger vi ska gå och handla, då säger jag, det får vara på morgonen eller det får vara efter lektionen. Förstår ni? Man planerar sin tid så att kunskapen kommer först. Det är en jätteviktig sak. För många ger sig själva massor med ursäkter. Det är träningar och jag vet inte vad de hittar på. Många är, det är inte ens det, utan de sover eller spelar tv-spel. Det är helt onödiga saker. Så att man tänker på det här. Att kunskapen måste komma först. En viktig sak som gäller er ungdomar är också att ni tar vara på tiden och studerar. Det sades av Salaf att söka kunskap i ung ålder är som att rista in på en sten. Ja. Går det bort om man ristar in på en sten? Det går inte bort. Och de sa i gammal ålder, det är som att skriva på vatten. Ja, det är inte riktigt sant, det är lite överdrivet. Va? Men, de säger att det betyder inte heller att bara för att du har blivit äldre att du ska ge upp hoppet. Man ska ändå studera. Bara som man är ung eller gammal. Men det är bättre när man är ung. För minnet, mashallah, är jättebra. Man minns jättelätt när man är ung. Och Umar radiallahu anhu, han brukar också säga tafaqahu qabla an tusawwadu. Att lära er, eller studera islam innan att ni får positioner. Och det här är ett jättefint och jätteviktigt uttalande. Som många av er kanske inte riktigt förstår. Men ni är unga. Ni har inget arbete, många av er. Ni har inget arbete. Ni har inget arbete. Vissa av er kanske inte har fru. Vissa av er kanske inte har massa saker att tänka på. Ni har väldigt mycket fritid. Så ta vara på tiden. För det kanske kommer en tid. Och den kommer då ni inte längre har någon fritid. Eller lika mycket fritid. Och också det här att man ska studera innan man får positioner. Det betyder att du kanske kommer en dag att bli få en hög position. De säger till dig att du ska föreläsa, du ska vara imam i moskén. Du ska göra si och så. Då kanske du inte längre har tid att studera. Så man måste ta vara på den tiden då man studerar. Och speciellt de som har rest. Om du åker till Medina eller till Mekka eller till Yemen eller någonstans och studerar, så ta vara på den tiden, för den kommer aldrig tillbaka. Och Allah al-Mustan, man saknar den tiden. Och många nämner också det här att du kanske studerar lite och så säger de att du är jättekunnig, du ska bli domare, du ska döma mellan folk. Och det kan vara farligt för människan. Han kanske inte har nått den nivån. Och då har han inte längre tid att studera. Så det är jätteviktigt att i alla fall innan man får de här positionerna. Imam, du föreläser, du översätter, du är si och så. Att du har studerat. Så ta vara på tiden när ni är unga. Och det finns också en annan grej. Och det är att det kan komma tider av fitna. Må Allah skydda oss från all slags fitna, men du kan leva en tid och så kommer det ett krig. Du måste fly. Eller hur? Du blir fängslad, du blir hit och dit. Det finns ingen tid att studera. Och då är den enda kunskapen du har den som du har tagit innan. Och då kan man inte säga att jag ska studera sen och så vidare. Passa på och ta tillfället i akt och studera nu. En annan farlig sak när man studerar är al-ujb wal-ghurur wa taskiyat an-nafs, att man förundras över sig själv och man prisar sig själv och man tror att man har blivit någonting. Det här är en mycket farlig sak som krossar många studenter. Och det var det som krossade shaitan. Han trodde att han var bättre än Adam. Så det är mycket farligt att man liksom prisar sig själv och tror att man är någonting och ser ner på andra människor. Det är inte bra. Utan man ska vara ödmjuk. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Prisa inte er själva. Han vet bäst vem av er som fruktar. Surat al-Najm 32. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också: prisa inte er själva. Alla vet bäst vem av er som är from. Och man ska då låta bli att skryta också. Att jag kan så mycket, jag har gjort så mycket och hit och dit. Det här ska man låta bli. Och man ska också undvika ord som tyder på sånt här. Man säger till exempel: vi anser. Ja? Och du frågar en person och han säger: vi anser i den här frågan att det är haram. Och då vi. Ja? Det tyder på att han tror att han är någonting. Så man ska alltid vara ödmjuk. Och det såg vi i ulema, att de alltid sa att de inte var någonting och de tyckte inte om att man sa sheikh eller alim, eller de refererade till andra. Och Sheikh Albani, som vi har hört, han sa här: jag har blivit 60 eller 70 år Och det går inte en dag förutom att jag inser hur okunnig jag är. Varje dag som går inser jag att jag är okunnigare. Att jag är så okunnig liksom. Så man måste vara ödmjuk. Som Khidr sa till Mosa. När fågeln, han såg en fågel som satte sig och drack från havet. Så sa han, din och min kunskap jämfört med Allahs kunskap är som det här som fågeln drack från havet. Det lilla vattnet. Så det spelar ingen roll, du studerar, det är en profet. Studerar 50-60 år, du kommer ändå att vara, ha väldigt lite kunskap. För ni vet, islam är den religionen som har mest kunskap. Vissa religioner, de har en text. Eller hur? En bok. Ingenting annat. Och den boken finns också frågetecken kring. Men alhamdulillah, islam, mashallah. Du har Koranen, du har sunna. Hur många sunna böcker finns det? Allah alam. Och sen förklaringar och sen tafsir och Selefs uttalande. Och det finns så mycket kunskap, det är oändligt. Om du bara går och kollar de här stora biblioteken, du kommer bli helt chockad över hur mycket kunskap som finns. Och mycket av kunskapen finns fortfarande i manuskrift. Alltså det viktigaste finns. Men många av de verken som ulema har skrivit finns fortfarande i manuskrift. Alltså, de är inte ens tryckta i bokform. Men det viktigaste, det finns. Så ingen ska säga att det finns någon bok som liknar Sahih Bukhari som finns i manuskrift. Det där finns inte. Utan allt som är viktigt finns tryckt. Så man ska vara ödmjuk och inse att man är okunnig. Men det finns vissa undantag då en person kan nämna goda saker om sig själv. Som till exempel då Yusuf a.s. han sa, låt mig vara ansvarig för landets rikedomar. Inni hafidun alim. Jag kommer att bevara dem. Och jag är kunnig. Så det beror på situationen. Och som Ibn Uthaymin också säger, att om du kan ibland använda ditt namn för att få personen att lyssna på dig. Eller hur? Han sa, han pratade en gång med en person. Och personen typ säger, vem är du? Så han sa, jag är Ibn Uthaymin. Så han sa, ah, okej. Okay. Han lyssnade direkt på vad han sa. Så, ibland kan man liksom använda det här. Men det ska inte vara ett sånt syfte att man försöker hävda sig själv. Utan det är bara för att fånga folks uppmärksamhet. Och det som är Sverige. Om du ska föreläsa. Och du säger att jag har suttit hemma och läst böcker. Eller jag har varit då. Studerat på ett universitet. Vilket slår bäst? Ja. Du säger islamisk teolog, universitet. Ni vet, eller? För att folk ska lyssna på dig. För att du ska få någon slags gehör. Om du är självlärd. De skriver självlärd. Han är ingenting. Så ibland måste man nämna de här sakerna. För att folk ska lyssna på. En annan viktig sak när man söker kunskap är att man inte misströstar. Att man inte ger upp hoppet. Och tänker, jag kommer aldrig att bli lärd. Det här är mycket farligt. Du och Bukhari och Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar, Imam Ahmed, ni har en sak gemensamt. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah fick er att komma ut från era mödrars sköten. La ta'lamuna shay'an. Ni visste ingenting. Wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal afida la'allakum tashkurun. Wa han gav er hörsel, syn och hjärta för att ni ska förstå. Så alla är människor och alla har varit okunniga, eller hur? Och när Imam Bukhari till exempel skrev den här boken, han tänkte inte att den här boken kommer att nå hela världen och folk kommer ta nytta av den 1400 år och så vidare. Så det är jätteviktigt att man inte ger upp. När man studerar. Man ska aldrig ge upp utan man måste alltid ha hopp och fortsätta sina studier. Och det finns ju en fin berättelse om den här äldre mannen som studerade jättelänge. Och sen tyckte han att jag har inte lärt mig någonting. Så han gav upp. Och när han gick från stället han studerade så såg han en sten som låg på marken. Och det droppade typ vatten från ett berg eller någonting. Och det här vattnet hade ju droppat alla hade med många hundra eller tusen år. Och det hade lämnat. Det är ju ett hål i stenen. Så han tänkte att typ kunskapen kan inte vara vad som han tänkte. Kunskapen kan inte vara mjukare än vatten. Och min hjärna kan inte vara hårdare än sten. Alltså om det här vattnet har gjort hål i stenen så måste jag måste kunna uppnå kunskap liksom. Så han gick tillbaka och studerade och blev lärd. Så man ska inte ge upp i alla fall. Det finns alltid hopp. Och de nämner också det här med att om du inte förstår någonting så ge inte upp. Alltså fortsätt att forska i den här frågan. De säger att Imam Ahmed rahimahullah studerade menstruation i 9 år. Han sa, för att förstå mig på det. I 9 år. Det var en gång Sheikh Shinriti också. En av de lärda som levde för inte så länge sedan. Det var någonting han inte förstod i en lektion. Direkt, typ han gick hem och forskade. Nästan ett helt dygn. Så hittade han svaret efter Fajr eller något. Förstår ni? Så man måste vara lite seriös i sina studier. En farlig sak när man studerar är ett taswif. Vet ni vad det betyder? Ja? Nej. Ja? Taswif. Att säga saufa. Jag ska. Eller sen. Det kommer. När jag blir äldre. Ja? De säger, de kallar det för junudul iblis. Det är shaitans soldater. Att skjuta upp. Och shaitan lurar människan på det här sättet. Att jag ska bli religiös när jag blir äldre. Jag ska göra hajj när jag blir äldre. Jag ska fasta nästa år. Jag ska ha hijab när jag gifter mig. Allt det här är från shaitan. Det är nu det gäller. Inte sen. Jag ska memorera Koranen när jag flyttar till Saudiarabien. Det funkar inte så. Du måste börja nu. Du kan inte hålla på och säga sen. Vad händer? Hur vet du att du lever sen? Vem har garanti? Ingen har garanti. Så ta vara på tiden nu. Och skjut inte upp saker. Nej, vi ska nämna lite kortfattat. Hur kan man ta nytta av föreläsningar? Ni kommer på föreläsningar. Hur kan man ta nytta av dem? Det första, att man är uppriktig. När man går dit, när man sitter. Man går dit för allas skull. En annan viktig sak är att man alltid försöker att komma på föreläsningar. Att man inte går på varannan föreläsning eller en gång i månaden och så vidare. En annan viktig sak är att man kommer i tid. Man kommer tidigt. Det här är något som vissa måste arbeta på. Ja? Allah al-Mustaan. Om jobbet säger 8, vilken tid är vi där? Ja? Halv 8. Eller åtminstone är vi där 8, eller hur? Inte en minut för sent. Lektionen börjar 8, vilken tid kommer vi? 20:15. Det är fel, wallahi. Och det finns ett fint uttalande från Shabi. En man från Salaf rahimahullah. De frågade honom, hur fick du den här kunskapen? All den här kunskapen. Han sa, benefjil i'timad. Att jag inte förlitar mig, jag förlitar mig inte på mig själv. Alltså jag förlitar mig på Allah. Wa sayru fil bilad. Och jag reste i länderna. Wa sabru ka sabri al-himar. Vi hade tålamod som en åsnas tålamod. Wa bibukur ka bukur al-rurab. Och jag kom tidigt så som kråkan kommer tidigt. Mycket fint uttalande. Så om man vänjer sig vid det här så kommer man inshallah att alla få mycket belöning. Det här med att änglarna ber för personen, man får sakina. Också att personen som kommer tidigt kan sitta närmast till sheikhen och höra, få bästa platsen, höra bäst och så vidare. Det är också viktigt. Så det är bra att man kommer i tid. Om man har missat, man kommer för sent eller man missar en föreläsning och sheikhen går igenom en bok eller någonting, så måste man försöka ta igen det man har missat genom att lyssna på lektionen eller att fråga sin kollega vad som sades, så skriver man ner. För de säger det som en kedja. Eller hur? Om en del fattas så kanske hela kedjan sitter inte ihop. Alltså det är viktigt att när man söker kunskap att man hänger med på alla lektioner. För det har ett slags sammanhang. En annan viktig sak när man söker kunskap är att man skriver. Man tar med sig papper och penna. De säger generellt, om man är en riktig student skulle alltid ha en liten, vad säger man, notbok. Inte notbok. Ett litet block, anteckningsblock. Det är notebook på engelska. Ett litet anteckningsblock i fickan. Där du kan skriva ner nyttor. Och det här är jätteviktigt. De säger vilken nytta det än är. En liten nytta. Som du hör. De säger den här mannen sa så från Selef. Du skriver ner det. Och sen när du sitter på bussen eller någonting så kan du läsa den här boken och memorera de här sakerna. Det är bra att ha en sån liten bok i fickan. Men generellt när man går på lektionen så tar man med sig boken som tjejen går igenom. Och man skriver nyttorna som sägs på sidan av texten. Om man har svårt för det så kan man ta med sig ett annat anteckningsblock och skriva i det istället. Men då säger de lärda att det dåliga med det är att oftast så försvinner de här anteckningsblocken efter 10 år eller någonting, eller hur? Det är inte så stor chans att du kommer ha till exempel Riyad och Salihin, du har 100 böcker och bredvid den står ett anteckningsblock som du hade för 10 eller 20 år sedan. Men om du har anteckningar i själva boken så finns de alltid med. Så det är nytta med att man skriver i boken. Och om du inte har plats att skriva här så kan du alltid skriva på de här första sidorna som brukar vara vita. Och det är inte fel. Vissa tror att det är typ, vad säger man? Disrespect. Att skriva i böcker. Det står Koran, vers och hadith och du kommer att skriva med penna. Att du förstör böckerna. Det är inget fel med det. Det är helt korrekt att göra så. Och alla ulema gör så. De skriver i sina böcker. De sa att många av Ulemas böcker som Sheikh Ibn Baz och så där, de var svarta här nästan. Det fanns ingen tom plats. Alltså. Han har skrivit ner så många fawaid. Alltså hans studenter skrev ner så många fawaid. En annan viktig sak när man går på en föreläsning är att man är tyst. Man sitter och lyssnar. Som vi har tidigare sagt, hadithen om profeten alaihissalam, han berättade om straffet i graven. Han satt och sahaba satt och lyssnade. I vilket tillstånd? Som att de hade fåglar på huvuden. Vilket betyder att de satt helt still. Ja, de satt helt still. Och det sades också för många av salaf som Abdurrahman bin Mahdi, när han satt och lärde ut hadith, att ingen pratade. Ingen vågade ens vässa sin penna nästa. Ingen ställde sig upp. Och det var som att de hade fåglar på huvudet. Eller som att de var i bönen. Så koncentrerade var de. Och vissa av ulema, de var så hårda på det här att om någon började prata under föreläsningen eller leka med en penna, han ställde sig upp och gick därifrån. Och sen är typ ni inga bra studenter. Så det är mycket viktigt att man respekterar sin lärare och att man är tyst. Man kommer, man stänger av mobilen och lyssna på vad som sägs. Det är också viktigt att man går på så många föreläsningar man kan. Nawawi, Imam Nawawi, han sa jag brukade gå på 12 föreläsningar om dagen. Och jag skrev ner allt som sades. Och sen, inte bara det, han gick hem och skrev egna böcker också. Och ni vet, han dog när han var 45 år. Rahimahullah, han skrev otroligt mycket böcker. Så hur han har med allt det här och går på 12 föreläsningar om dagen. Det var som han själv säger, wa barakallahu ta'ala fi waqti, Allah välsignade min tid. Och sen som vi sa att man inte ger upp, man fortsätter att gå på föreläsningarna. Att man också inte avbryter sheikhen är jätteviktigt. Tills det att sheikhen har talat färdigt. Imam Bukhari säger i hans bok kapitlet att om en alim frågar sin fråga och han är upptagen, han talar, så ska han tala färdigt och sen svara på frågan. Och nämner som bevis på det här hadithen där beduinen kom in i moskén och profeten Hassan talade och han avbröt honom mitt i hans tal och sa när är domedagen? Och profeten Hassan typ kollade inte ens på honom, han bara fortsatte tala. Och sen när han var färdig då sa han Einas Sa'il. Vart är den som frågar? Det är bevis på att de sa han ville typ lära honom att det inte är passande att komma och avbryta, utan man är tyst och sen efteråt finns chans för att fråga. Förutom om det är något fel som sägs. Då kan man ju självklart påpeka det och avbryta. Sen att man också frågar på ett fint sätt och ett bra sätt med sin muallim. Och det här, man kan fördjupa sig i de här sakerna mycket som helst. Det finns en hel lektion om hur man ska fråga frågor. Och Sheikh Salah al-Sheikh, mycket bra faktiskt. Det här med att du ska tänka på rätt tid. Du ska inte störa sheikhen, kanske trött, kanske arg och så vidare. Det är många saker att tänka på när man frågar. Att man inte ställer dumma frågor. Och det är absolut förbjudet att ställa frågor bara för att visa upp sig. Typ, nu ska jag visa att han... Jag ska typ sätta honom på plats. Förstår ni? Det är helt fel avsikt. Eller jag ska visa de andra hur mycket jag kan. Du säger, ah, sheikh, stämmer det här med att han säger så och si och så... Så här värsta svåra grejerna liksom. Som kanske till och med sheikhen bara wow. Förstår du? Bara för att visa de andra att jag kan jättemycket. Det här, det är ria. Det är att visa upp sig. Det är förbjudet. Så man ska ställa frågor som det finns färg där. Och man ska göra det kortfattat också. Vissa de överdriver. Ja, jag gick dit och klockan 5 och sen jag träffade en kille och sen så. Det har inte med saken att göra. Kom till saken. Förstår ni? Vissa wallah, du läser fett man, den är 3-4 sidor kanske. Men frågan är 2-3 rader. För att man sheikhen ska få medkänsla eller någonting. Nej, kom till frågan. Punkt slut. Det är också viktigt att man frågar på rätt sätt. Och respekterar sheikhen. Man ska inte heller fråga om saker som inte har skett. De brukade fråga sällan om saker. Eller sahaba. Och han sa, då sa sahaba, vad har det hänt? Han sa, nej. Han sa, låt det vara tills det har hänt. Eller hur? Du kommer inte att fråga sådana dumma frågor som inte har hänt. Utan låt det vara tills det händer. Och den sista saken är att när man går på föreläsningar ska man också ta från sheikhens adab, från hans beteende. De sa det, Sama'ani och andra, de nämner att på Imam Ahmeds lektioner kom det cirka 5000 studenter. Och det var bara 500 som skrev. Och resten, de var där för att lära sig från Imam Ahmeds adab. Hans beteende, hans goda beteende. Så det är mycket viktigt och det är också en nytta som man får när man går på föreläsningar med ulema. Inte bara att du läser en bok, utan du ser hur sheikhen är, hur han bemöter människor. Hur han svarar, hur han är snäll, hur han är mjuk, hur han är generös och så vidare. Så det är mycket viktigt att man går på de här föreläsningar, att man lär sig från sheikhen och försöker att efterlikna honom. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska gynna oss med det vi har sagt.